Då så, hörs jag. Det hoppas jag. TV via internet, höll jag på att säga. Det var inte lätt att få igång tekniken. Jag var här rätt tidigt i morse och drog igång min dator. Det fungerar excellent. Och så kommer nästa tekniska pryl in och då går det inte riktigt lika bra. Så vi är tillbaka igen där vi började. Det är på min dator då. Vi ska prata om TV via internet. Och när jag säger vi då, så är det jag som ska hålla ihop det här seminariet. Jag heter Anders Johansson, jobbar på SABO. Ska försöka komma tillbaks lite lätt till vad SABO är och vad vi har att göra i det här forumet och i den här frågan. Sen så kommer jag prata om mottagning, konvertering, distribution av 4700 tv-kanaler. Och det kommer Carl Magnusson på Rymdbolaget att göra. Sträck på det, Carl, så vi får se det. Jag tror du ska ställa det upp till och med och vända det så att alla känner igen. Så. Ja. Sen så kommer Örjan Mattsson från Acreo och prata om det med krav på ett öppet IT-nät och tv-tjänster. Sedan så är det Basboxen, alternativ affärsmodell för tv-tjänster med mera, som Mats Berggren från SSNF och Umenet ska prata. Och avslutningsvis ska vi se vad marknaden erbjuder, alltså en innehållsleverantörs syn på TV. Och det är Stefan Gian från Fast TV. Lite grann som en inledning till den här programpunkten så vill jag ändå hävda att internet, TV via internet, är faktiskt en utmaning då. Jag vill inte förringa betydelsen av tekniken, den behövs. Men jag tror att med lite god vilja så är inte det här det största problemet, även om vi får se upp. Det går inte med några nät som inte man ska garantera kvaliteten i. Men tekniken utgör egentligen möjligheten i det här sammanhanget. Men ser man på flertalet av dagens aktörer inom det här tv-området, om man ser de traditionella, så är de relativt så ointresserade av det här. De har sina affärsmodeller, och som vi hörde här på föredraget innan så såg man gärna att man ägde kunden och all utrustning med en vertikal integration då. Så att där har vi inget stöd för den här utvecklingen. Sen behöver vi naturligtvis och också upphovsrätten anpassas till den här teknikutvecklingen. Men som jag ser det så kommer det att ta minst 5 år innan vi är där. Minst 5 år. Och då kan man ju säga så här, jaha, vill samhället se den här utvecklingen? Vi hade ju i somras en diskussion om det här med den lagstiftning som blev omkring nedladdning. Och det är ju en första tecken på att samhället inte riktigt vill acceptera det här, att göra en stor del av alla nedladdare till kriminella medborgare. Och det är ju en indikation på att samhället kommer att agera när det gäller det här med upphovsrätten. Frågan är hur lång tid det tar, för det bygger på en kedja med aktörer ända medieindustrin, politiker med mera är ju inblandade i det här, egentligen i stort sett i alla länder då, och internationellt. Det behövs naturligtvis nya modeller för att klara det här med ersättning. Just för upphovsrätten. Och det där är ju knepigt alltså. Men det går inte med nuvarande modeller, det har vi sett. Och sen tycker jag, om man nu ska ta det här som en utmaning, då är det ju faktiskt så att de nya aktörerna, det måste ut nya aktörer på marknaden. Det måste också, alternativ så måste de befintliga tänka om. Det funkar inte med de gamla modellerna när man låser in slutkunderna. Och då klart, vad kan vi göra då? Vi kan ju naturligtvis säga så här, vi kan ju titta på TV. Det finns ju en hel del TV via internet. Och bara för att ta några exempel på sajter som så att säga, där man kan gå in och välja en hel del tv-kanaler, så den kanske mest kända är den här YouTube, där man kan säga där är användarnas egen sajt där man kan ladda ner och titta på vad andra har gjort. Men det finns faktiskt, för att säga, ganska många exempel på samlingssajter då, där man kan gå in och faktiskt få tillgång till en hel del TV. Vi ska se om apparaten reagerar här som det ska. Då ska vi se på en av de här. Var har vi? Här, i det här fallet heter den här portalen kan man säga, narrow step. Så jag som är lite intresserad av, alla har väl sina specialintressen, jag är lite intresserad av det här med skotsk eller whisky, single malt whisky. Jag kan gå in på en alldeles speciell sajt här och titta på vad de erbjuder. Och de har egentligen dagligdags så att säga, livesändningar då, ifrån. Just som handlar om det här med malt whisky.
Och, Madonna and Child.
Och man kan även se det här. Jag tycker att det är ganska hyfsad upplösning. Det här går ju så här, rätt ut på internet. Nu får vi inte kanske mer ljudet här. Det finns ett sånt också.
Carving.
Det här går att se idag.
And above it, more typically Irish and
det
belt work.
Det finns också andra exempel på det här. Vi kan till exempel gå in på den här Channel Chooser. Så säga, även här nere finns det ju en hel del, och även som de anger då, även i HD-kvalitet. Så att det finns ett utbud där ute som är tillgängligt att titta på hemmaplan. Jag tycker det här är ganska bra kvalitet. Nu hänger det väl inte riktigt med, för att det ska ju vara hård i det här.
Coral reefs.
Men det var bara några exempel på vad som finns idag. Och då är egentligen frågan, om man ser det här, ska man ta det här som kommer via internet och säga att det är liksom, det kommer så småningom, det kommer lite sakta, det kommer mer och mer, eller ska man så att säga ta tag i situationen som det är nu, gilla läget och börja utnyttja den här nya tekniken, när vi ändå säger att tekniskt kan vi klara av det här med tv via internet. Och då är naturligtvis frågan hur, tycker jag, om vi säger att vi ändå behärskar tekniken på ett hyfsat bra sätt, så är det väl frågan, ska man flytta över satellitmarknaden in i IP-näten? För det är ju det som har hänt i det här första steget då. Alltså att de, i stort sett alla aktörer på den svenska marknaden som levererar IP-tv, gör det ungefär utifrån samma förutsättningar som man gör på satellitmarknaden. Alltså man bara en har sin proprietära utrustning. Och det gör det att varje hushåll tecknar avtal med en och samma aktör. Och sen kan man titta på den. Vill man ha tillgång till en annan aktör, då får man skaffa en box till och så vidare. Så utmaningen tycker jag det är att försöka hitta den här andra plattformen. Det vill säga en öppen plattform även för tv då. Där vi klarar att distribuera tv konkurrensneutralt. Och då finns det ett exempel här som vi kommer att prata lite mer om idag. Det är basboxmiljön. För jag som så att säga ändå representerar fastighetsägarna då, jag har ett problem, och det är egentligen det som jag vill så att säga försöka via en öppen lösning bidra till att det blir förverkligat. För att, höll jag på att säga, det var mycket bättre förr. Hur många är det här inne förresten som kommer ihåg tiden före tv? Några är vi, jag också. Jag minns, vi överlevde det, även om mina barn så att säga ifrågasätter vad vi gjorde då för någonting. Det kan väl inte ha haft något roligt så. Men så här såg det ut, en kanal, alla tittade på samma, och så gick man hem och pratade, eller gick man till jobbet eller skolan och pratade med varandra om vad man hade sett. Men den verkligheten som man har nu, det är ju det att en del vill se ungefär så mycket kanaler som samhället säger att vi måste leverera i de här, det är så kallade mascarry då. Andra vill se otroligt mycket mer. Och det här är en situation som vi har i flerbostadshusen, och vi ska säga, det växer ju upp nu paraboler på våra hus, och det är någonting som vi egentligen inte gillar. Så vi skulle ju mycket gärna och helst se en utveckling mot en öppen plattform där det finns ett stort utbud av kanaler. Och jag tänkte stanna där, och sen så skulle jag skicka det här vidare till dig, Carl. Vill du koppla
kan få din slant?
Ska vi se om det fungerar på din dator?
Ja,
då?
Nej, jag bara tar den direkt från datorn. Mm.
Ska vi se om den klarar? Ja.
Vill du
Vill du ha en kaka?
Sådär. Hej, Carl Magnusson. Vad sa du? Så här någonting? Ja. Jag är inte bara för långt från micken, utan på något sätt så verkar min dator ha hängt sig. Och det var inte tanken att skulle ha på det viset. Kom igen. Presentationsläge. Vi gör så här. Så. Jag ska ta och prata lite grann om mottagning då, och konvertering av kanaler, tv-kanaler. Men det var det jäkligaste. Anders, var din dator igång fortfarande? Vi gör så här. Nu så. Tryckte man på den där, eller man tryckte på musen så där. Ja. Så, nu så då. Mottagning, konvertering, distribution, 4700 kanaler och lite grann vad det innebär. Och den agendan som vi då hade, det att hur kan vi få det här väldigt stora utbudet av tv-kanaler distribuerat till hushållen, och självklart är svaret via IP-nät, via internet, det är det som vi ser framför oss. Men vilka förutsättningar också måste då uppfyllas för att möjliggöra valfrihet från slutkunden? För att det tycker jag är den andra delen av ekvationen, inte bara att transportera en mängd strömmar till kunden, utan det att även lösa då ur slutkundens perspektiv den här valet av vilka tjänsteleverantörer han vill välja ifrån. Och lite grann om vad som behöver göras. Men jag tänkte bara börja lite grann när vi pratar om IPTV, vi pratar om TV via internet och så vidare. Egentligen så är det ju en mängd massa tjänster mer än bara TV. Det är definitivt mycket mer än bara ett traditionellt must carry utbud, 1, 2, 4 som vi har levt med under lång tid. Det finns ju en uppsjö av olika kommersiella frikanaler, kommersiella betalkanaler, olika etniska och minoritetskanaler, och det poppar upp fler och fler av dem. Vi har nischkanaler, lokala kanaler. Sen så har vi även en massa tjänster. Vi har video on demand-tjänster, streamingtjänster, poddtjänster. Vi har bandit med till och med internetaccess som man skulle kunna ta och leverera över en setup-box via tv istället för via en dator. Vi har e-posttjänster, vi har fastighetsrelaterade tjänster, vi har samhällsnyttiga tjänster och så vidare, och så vidare, och så vidare. Tjänstutbudet som slutkunderna kan välja mellan och vill välja mellan blir bara fler och fler och fler och fler. Men hur ska då den här stackars kunden kunna välja av då? Vad är det kunden egentligen vill ha och vad vill konsumenten ha? Konsumenten vill ha möjligheten att fritt kunna välja bland alla de olika paketerierna, tjänsteoperatörerna av tv och interaktiva tjänster som finns på marknaden idag och som börjar poppa upp och börjar komma upp. De vill kunna välja bland enstaka kanaler i princip à la carte. De vill ta del av det här väldigt stora utbudet av etniska kanaler, nickkanaler och så vidare. De vill kunna få tillgång till allt det här utan att för den sakens skull behöva bli inlåst i många olika boxar och många olika digitalboxar kopplade till sin tv. Sen finns det då faktiskt fortfarande vissa kunder som inte vill ha någonting annat än bara must carry. Men hur tillgodoser deras önskemål i de här flerfamiljsfastigheterna där man ändå vill ha en så optimal infrastruktur som möjligt? Om vi tittar då lite grann på vad har vi för alternativ att leverera tv idag egentligen? Så visst, vi har alla de här proprietära lösningarna som man känner till, kabelnät huvudsakligen, Comhem, den stora dominerande aktören, och vi har satellit och marksänd digital tv. Proprietära lösningar där den som är tjänsteoperatör av utbudet även är den som ansvarar för den tekniska plattformen och leveransen av tjänsten hela vägen till kunden. Vi har vertikalt integrerade operatörer, tänkte på spelare som Telia till exempel, där man har en nätoperatör som erbjuder IPTV i tillägg till andra tjänster som den vertikalt integrerade operatören erbjuder. Kruxet med den typen av lösningar det är ju att normalt sett tillåts inga andra TV-operatörer att verka i den vertikalt integrerade nätstrukturen. Sen har vi då lokala kommunikationsoperatörer som idag försöker, och då pratar jag egentligen om de här öppna stadsnäten och så vidare, som erbjuder då ett antal TV-operatörer utrymme i sina nätverk för att agera TV-operatör mot slutkund. Kruxet där är det att egentligen varje TV-operatörs utbud måste distribueras parallellt. Det är så att man multiplicerar de videoströmmarna som går genom näten flera gånger om. Vilket inte är ett särskilt effektivt utnyttjande av bandbredd och multikastströmmar. Dessutom så har man då heller inte i denna lösningen någon gemensam box för olika tv-operatörer. Och det är också ett väldigt komplicerat förhållande för då tjänsteoperatörer att förhålla sig. Som fjärde alternativ som börjar poppa upp nu lite mer och mer, det är då lokala basboxoperatörer. Och det tycker jag egentligen är det mest hedervärda alternativet jämfört med de tre andra här i alla fall. Kruxet med lokala basboxoperatörer, ni kommer höra lite mer om basboxoperatörer från Mats sen, det är att det blir väldigt svårt att åstadkomma stor driftsfördelar. Och det i sin tur begränsar utbud, kvalitet och service för de tjänsteoperatörerna som verkar i den typen av miljö. Och det är väldigt, ja, det är ganska ogörligt för tjänsteoperatörer att förhålla sig till. Man kan inte anpassa sig och göra integration mot stödsystem och CRM-system eller de bitarna fler gånger om. Så att även om en lokal basboxoperatör känns ganska bra så är det heller inte helt optimalt. Och därav har rymdbolaget då tagit ett initiativ för att få samordning lite grann baserat på önskemål från Saab och från fastighetsägarna, men även från hyresgästföreningen, från Markeo och så vidare. Där vi tittar på vad kan vi göra för att förbättra individens tillgång till och valfrihet av traditionella och nya interaktiva medietjänster via tv. Genom att samordna då den teknik som krävs för att låta individen välja mellan många olika tjänsteoperatörers erbjudanden. Att möjliggöra också för nya tjänsteoperatörer att etablera sig mot den stora kundbasen av slutkunder som finns på den svenska marknaden utan att de själva behöver investera i alla de bakomliggande systemen som krävs för att leverera tjänster. Och även att göra det på ett då samhällsekonomiskt så effektivt sätt som möjligt. Både vad gäller de systemen bakåt, men även de kvalitetskrav som tv-tjänster har för att levereras hela vägen ut till slutet. Och göra det här med den fulla integriteten och neutraliteten som krävs mot upphovsrättsinnehavare och mot tjänsteoperatörer. Så det är lite grann det som vi har gjort och kommit med förslag till på då, ja, enligt de specifikationer och önskemålen som har satts upp från centrala spelare på marknaden. Och det som vi vill göra det är att egentligen ha den här typen av samordnad plattform för produktion av TV via IP, via IP och internet. Där alla tjänsteoperatörerna får tillgång till den här marknaden av slutkonsumenter som vi kan ansluta till detta. Och där de tekniska funktionerna, de gemensamma tekniska funktionerna som behövs och som är gemensamma för alla spelarna kan delas mellan tjänsteoperatörer. Och tjänsteoperatörerna kan fokusera på att tillhandahålla sina erbjudanden, sina paketerade lösningar till kund. Just den här samordningen av de kapitalintensiva systemen, den economy of scale, är det som vi tror är det som absolut nödvändigt för att få ut IPTV fullt ut i Sverige i dagsläget. Det är för dyrt att sätta upp alla systemen med kryptosystem, med CRM-system, med mottagningssystem, med konverteringssystem. Att göra det för varje tjänsteoperatör för sig, eller för varje lokalt stadsnät för sig, eller för varje IP-intensiv för sig, det kommer aldrig bli billigare än vad det skulle vara att få TV-utbud från Comhem om man inte verkligen samordnar den typen av bakomliggande system som behövs för att göra detta. Och särskilt då med tanken endast i en videoström per TV-kanal. Den situationen som vi har inom IPTV i dagsläget, där SVT behöver gå 3, 4, 5 gånger om med samma innehåll, har konverterat och krypterat på olika sätt men i samma infrastruktur, är ju ganska vansinnig lösning som dessutom låser ute nya typer av tjänsteoperatörer som kommer in här. Så att behovet av en samordning åtminstone av krypteringsalgoritmer känns som avgörande. Och sen så då inte minst att den här plattformen, den måste ju faktiskt vara av väldigt hög kvalitet för professionell TV. Redundanta tekniska system, övervakning och helpdesk, standardisering och vidareutveckling av plattformen som är nödvändig. Och inte minst också på boxsidan, att hur hanterar man all den här uppsjön av boxar och ser till att det funkar hela vägen. Jag tänkte att egentligen så kan jag hålla med det här, för att sen har vi lite tjänsteoperatörer som faktiskt kommer in och pratar lite mer om det hela. Så att det här är lite grann som en inledning till problematiken som sådan med hur får man ut det här stora TV-utbudet som finns tillgängligt för alla de nya typerna av tjänsterna ut på marknaden. Så, jag ska vi tacka för den tiden i alla fall. Ja. Se, arkivpresentationen fanns här på den datorn i alla fall.
Tack, David. Ja. Nu ska vi se om tekniken lirar igen.
Ja, får se om den gör det. Men arkivpresentationen
har den fast så där. Det är Jan Mattsson från Acrio som ska prata om det här med infrastruktur och nät. Jag dristar mig till att säga att det här med tekniken är ingen större hinder idag. Men det är inte så här, hur enkelt som helst. Du får beskriva här, Örjan.
Ja, tack. Hej. Jo, jag tänkte just på det när Anders sa det, att tekniken är inget problem. Jag var med på första IPTV-konferensen som vi hade för 3 år sedan, tror jag. Då sa man precis samma sak. Sen har jag pratat på rätt många konferenser efter det. Jag tror inte att jag var arbetslös de kommande 2-3 åren heller för min del. Däremot är det lösbart. Men ni som lyssnar på Jeff Houston, vi ska alltså prata rörmokeriet. Det är liksom, nu ska vi titta på nätet, och det är ju rätt viktigt att det fungerar. Så jag ska titta på hur tv-tjänsten ställer för krav på nätet, lite grann också runt kopplat till öppna nät och en öppen basplattform. Ja, det var ett tag också fel knapp. Jag ska bara säga ett ord om Acreo, för det är kanske inte så känt bland det. Acreo är alltså ett forskningsinstitut. De ligger mitt emellan universitetets och näringslivet, jobbar med tillämpad forskning och prototyping. Och det är ett oberoende institut, och det är alltså non-profit. Och vi kompetensmässigt, vad som är intressant är att i Kista finns det en grupp på cirka 30-35 personer som jobbar med fiberoptik och jobbar med bredband, lite grann runt tv också. Och sen har vi dessutom en grupp uppe i Hudiksvall som är bra på fiber och som dessutom har, där vi har en testbädd. Då ska vi börja med väldigt basic, och det här är basic för alla er, men det är ändå bra att vi för ut det här, för det finns många beslutsfattare som fattar beslut utan att förstå det här. Men det är lite grann, att sitta här och säga det här lite grann som att prata ABC på högskolan, jag håller med om det. Men just att separera mellan de två typerna av tjänster, datakopplade tjänster, alltså vad vi normalt kallar för internet, eller internet access, mail och så vidare, och streaming video. När vi pratar datatjänster, då är det en icke-tidskritisk tjänst. Det innebär att om ett paket går snett så får jag ett nytt paket. Det innebär också att om det är trångt i kanalen så okej, det tar lite längre tid innan sidan kommer upp, men den kommer upp. Och därför vill man bygga väldigt kostnadsbesparande nät, och då delar man resurserna. Det är självklart så. Men då händer ju ibland det här med att det inte funkar därför att det blir stopp. Man kallar den tekniken då best effort. Och det är inte samma sak som på svenska, går det så går det. Det är faktiskt bättre än går det så går det. Det finns väldigt fina metoder för det. Men det är lite grann som Essingeleden. Är det stopp så är det stopp. När man kör tv, ja, då finns det inte tid att sända om paket. Paketen måste komma i rätt tid hela tiden. Annars får man inte en snöig bild som i analoga världen, utan en frysbild. Alltså det blir denna katastrof. Det måste alltså bra kvalitet. Vi måste garantera bandbredd, quality och service. Jag brukar ibland, om vi går tillbaka till Essingeleden, och säga att vi skapar en bussfil på Essingeleden. Då vet vi att bussarna kommer fram. Man kan säga att det är slöseri med vägen, att den går tom mycket. Men det är alltså enda sätt att garantera att bussarna verkligen kommer fram. Jag kan bygga 4 filer på Essingeleden, och då går det bra ett tag. Det är overprovisioning. Men efter ett tag så hinner trafiken i fatt. Så att Essingeleden är en väldigt bra analogi. Och nu pratar vi tv, och tv är alltså en tidskritisk radiotjänst. Vi har gjort en utredning för Stadsnätsföreningen förra året där vi tittar just på det med tjänsternas krav på nätet. Olika typer av playtjänster. Och jag ska inte gå igenom den här, men bara ta tv-biten. Alltså att vi pratade om att vi behöver en bandbredd på ungefär 9 megabit per kanal. Vi hade 8 megabit Håkan Eriksson. Det ligger där omkring. Man viftar mycket på Eurovisionslagen, går upp till 11 megabit, men det där statistiskt begränsat. Vi pratar HD-TV, och då är det väl realistiskt ungefär med 15 megabit när MPEG-4-koderna har satt sig för att de funkar. Så då har vi bandbredskravet. Men vi har alltså en felfrekvenskrav på 10 upp till minus 6. Medan för internet och annat pratar vi 0,5%, alltså 0,5. Så att det är en otrolig skillnad på kvalitetskrav i samband med TV. Då är det en del av nätet som Anders Johansson alltid har framhållit, och jag ger honom rätt nu, och det är hemmanätet. Så länge det var best effort, okej. Då kunde man få den till hallen, så spikar man sin egen förbindelse eller körde radio. Nu kör vi till play. Då är hemmanätet en viktig del av end-to-end service. Och jag kan tala om, för när vi i testbädden införde tv för ett par år sedan till våra testpiloter, då gjorde vi den svenska modellen. Vi gav dem en setup också och sa okej, nu får ni koppla in. De spikade kabeln, de spikade in den i hörnen. En hade en 100 meters rull uppe på vinden som skulle vara flexibel. Den setupboxen såg aldrig signalen knappt överhuvudtaget. Hemmanätet var alltså katastrof. Hemmanät måste byggas försiktigt om vi ska klara tjänster som tv. Och så kom ihåg den gamla konventionella. Det var ju en broadcastingslinga, och så tappar man ur. Nu bygger man skärmformade nät. Och ska ni ha flera tv-kanaler, flera setupboxar, måste ni ha en switch och stjärna. Och det här jobbar vi med just nu. Hur ska man bygga framtidssäkra nät? Då säger någon radio. Ja, radio kan vara lösningen väldigt mycket för telefoni förstås. Och data också, man bara gör krypterar. Men tv är det för bredbandet, och i flerfamiljshus funkar det bara inte. Det kommer att läcka till grannarna hela tiden. Så, och varför ska man ha ett mobilt tv-nät hemma? Man går inte bära omkring plasmaskärmen. Spar spektrat till där man behöver mobilt. Spektrat är nämligen en väldigt dyrbar resurs. Sen en annan sak att tänka på. Nu sitter jag bara och ger problem, men det är möjligheter samtidigt. Det är den här konvergensen. Och konvergens för mig, det är inte bara konvergens för Jeff Houston. Hans konvergens, det var vertikal konvergens. Det kallar vi för slutna och respektive öppna nät. Det är konvergens att vi kör då tv, internet och telefoni på samma nät. Och det går alltså ihop i ett enda nät. Problemet är att det inte är en standardiseringsorganisation som driver det här, utan det är fyra. Och ni vet, om fyra ska standardisera, då har man inte en standard. Och det är precis vad som händer. Vi har multicasting idag som inte fungerar. Vi har massa grejer som inte funkar ihop därför att de inte har pratat ihop sig riktigt. Och ska jag vara ärlig, ska jag säga att vi kommer aldrig se den där 3G-standarden någon mer. Det kommer alltid vara någon slags dynamisk multistandardmiljö. Interoperabilitet säkrar det överhuvudtaget. Det är liksom det man ska vara medveten om. Den gamla tiden är över. Jag hade Jeff Houston rätt. Så låt mig då gå in lite grann på öppenheten. Det är då det här med att man var och en ska jobba på sitt skikt i protokollstacken. Jag brukar visa den här figuren. Och den har två stycken viktiga, ska jag säga, aktörer. Slutanvändaren och tjänsteleverantören. Resten ska bara funka. Operatörsneutralt, multioperatörs, kalla vad ni vill. Det är de här två. Och som slutanvändare kan jag också vara tjänsteleverantör om jag håller på att pira med mina vänner och bekanta. Jag åker runt på den cirkeln. Det är liksom det fundamentala. Vad ska jag tänka på tekniskt då? Därför att det här är ju väldigt mycket en affärsmodellfråga, som ni förstår. Jag ska inte prata affärsmodell idag. Ja, tekniskt ger jag bara rådet att det här är ett exempel på hur ett stadsnät kan fungera. Ett citynätverk med en kommunikationsoperatör. Det finns tjänsteleverantörer längst till vänster. De behöver transportera sina tjänster. Det finns transportoperatörer som ni vet. Det finns lokal service provider. Det finns myndigheter och annat. Skapa gränssnitt mellan operatörerna och försök standardisera dem så det kan skala. Och det andra att tänka på. Övervaka kvaliteten i gränssnitten. Jag som slutkund, tvn inte fungerar. Jag har tre stycken jag kan skylla på den här kedjan. Och de har en fantastisk förmåga att skylla på varandra. Så vi tittar på det här just på Akrio. Hur kan vi övervaka tv-kvaliteten online i ett gränssnitt till en rimlig kostnad så att vi kommer ur den debatten? Det är nödvändigt för att öppna nät ska flyga. Annars blir det alltid för svårt för abonnenten. Nu är det så att det är ju för operatörerna samarbetar inte rätt. Vi har inte ens i Sverige löst det här. Att du kan köra en quality of service-tjänst mellan olika operatörer. Det går inte idag. De kan operera på internet, va? X-arna har vi, men inte quality of service. Multicasting fungerar inte mellan operatörerna. Det tror jag ska debatteras imorgon. Så att vi har en väg att gå innan vi har öppenhet. Och pratar vi tv? Ja, då säger många, vi har ett öppet nät, men vi har slutna setup-boxar. Och det är väl den här basboxplattformen ska liksom åtgärda. Och vi jobbar också med den biten tillsammans med Stadsnätsföreningen, Saab och andra och Rymdbolaget. Hur skapar vi de två viktiga gränssnitten för att basboxen ska funka? Tjänstegränssnitten som Karl-Göran var inne på. Så att jag som en liten tjänsteleverantör kan göra en tv-baserad tjänst och så får jag ut den till slutkunden. Jag behöver inte gå och skrapa med foten till Viasat för att komma in på deras playout-plattform. Där jag kan själv köra ut den. Det är det ena. Och det andra är gränssnitt på setup-boxarna. Så att jag kan, behöver inte byta setup-box när jag byter tv-operatör. Och då får jag ut samhällstjänster, lokala tjänster. Jag får ut kompisens tjänster på min tv utan att göra en massa åtgärder. Det är liksom visionen, basplattform. Och med hjälp av en middleware-plattform som tar en del av intelligensen från playouterna. Och så lite reklam då för vad vi gör. Vi har alltså en testbädd där vi provar såna här saker. För att alla med interoperabilitet och annat, det måste man testa i en testbädd. Och här har vi gjort alltså som man inte ska bygga ett nät. Vi har 200 testpiloter, verkliga kunder. Vi har 7 olika accesser. Vi kör lager 2 i en del av nätet, lager 3 i en annan del av nätet. Vi mixar med 10 olika leverantörer. Vi gör allt fel. Men det är för att kunna testa olika saker. Och att grejerna funkar tillsammans. För nytta för er. Att inte ni ska börja göra med misstag. Och där bygger vi nu också upp en referensplattform för basboxen. Så att vad vi kan göra här, vi verifierar olika tjänstekrav på nätet, interoperabilitet, säkra öppenheten och verifiera produkter och tjänster i basboxmiljön för att få ett kostnadseffektivt bra nät. Och då kan man säga, okej, för att lösa det måste jag investera mer i nätet, ja. Men du får mycket lägre driftskostnader. Och jag har jobbat på Ericsson i 30 år och sett i mogen, så att säga, kommunikationsvärld. 70-80% av alla kostnader i ett nät är driftskostnader. Kapitalkostnader kommer så småningom. Och det. End of message. Tack.
Se om tekniken vill vara med oss igen. När vi jobbar med TV och vi som fastighetsägare sitter ofta allra, så att säga, närmast slutkunden. Då är det ofta så att stadsnätet är den part som vi, så att säga, ofta möter i den här lokala vardagen. Och det där tillsammans med då Mats kompisar då, som vi ofta, så att säga, uppstår en diskussion just om det här med hur ska vi etablera TV i vårt lokala nät. Och Mats har jobbat en hel del med nätfrågor och till vardags upp i Umeå och deltar också i det här arbetet med basboxen. Så att du ska ge båda aspekterna, Mats, hoppas jag.
Ja, vi kan försöka i alla fall. Så, se om tekniken funkar den här gången. Basboxen ska jag prata om, som sagt, och lite annat också. Till vardags, om man nu får säga så, så jobbar jag då för ett företag som heter Umenet och är ett stadsnät uppe i Umeå. Och sen så sitter jag som vice ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen då, förkortat SSNF. Och tittar man lite grann vad stadsnäten då kanske i grunden är till för. Så när det här startade en gång i tiden, vi startade vår verksamhet för drygt 10 år sedan och var ganska tidigt ute. Och vad vi ville skapa var egentligen en alternativ infrastruktur till den infrastruktur som då fanns, och det fanns egentligen bara en, och den var inte riktigt tillgänglig för oss. Så då började vi bygga fiber. Och jag tror faktiskt att stadsnäten är morgondagens infrastruktur. Vi sitter idag tillsammans på ett jättestort fibernät och vi sitter på en kundaccess som är väldigt unik, och det är den vi ska ta tillvara och det är den vi ska utnyttja nu för den här nya typen av tjänster som är på väg att komma då. För vi har inte byggt de här fiberstrukturerna bara för att surfa fort på internet. Det har vi inte gjort. Och tittar man på oss då som stadsnät, så har vi väl egentligen två huvuduppgifter då. Det ena är att bygga fiber till så många som möjligt, vilket vi har lyckats ganska bra med i Umeå. Vi når idag över 80% av hushållen med fiber och har i princip en 100% i internetaccesstäckning i olika former då. Men fibern där vi från stadsnätet då har byggt, så når vi över 80% då. Och det är en bra siffra. Och vi når ju alla typer av kunder, allt från en villakund ute i en by till ett universitet, sjukhus, kommun eller företagsmarknad eller vad det nu kan månde vara då. Och vad vi vill göra då i nästa skede, som lite grann går parallellt givetvis med byggnationen, det är ju se till att fylla de här näten med så mycket som överhuvudtaget bara går då. Olika typer av tjänster. Och just nu idag pratar vi mycket bredbands-TV. Och det är ju en typ av tjänst, även om det kan vara bäraren eller skyltfönstret för väldigt mycket mer än TV. Som jag kommer tillbaka lite grann till. Men det händer jättemycket på tjänstesidan just nu. Och vi har fortfarande bara sett början på det här. Och förmodligen så är det väl bara vår begränsade fantasi just nu som på något sätt hindrar utvecklingen. Och det som är lite grann är på de flesta släppar idag, och som det också då marknadsförs väldigt mycket om och pratas väldigt mycket om, i Triple Play, och det vet ni säkert alla här vad Triple Play är för någonting. Men i grunden är ju att kunna bära internet, det är tv och det är telefoni. Och hemma hos oss då så började vi provköra telefoni 2000. TV har vi kört kommersiellt i drygt 2 år idag. Så att de här grejerna fungerar idag och det rullar jättebra. Tittar man då på det här med öppen bredbands-TV. Jag sa att vi är ett öppet stadsnät. Hela stadsnätsföreningen jobbar för det öppna stadsnätet. Och vad vi egentligen vill göra med den här satsningen inom öppen bredbands-TV är att se till att TVn också blir öppen. Och det här har vi varit inne på redan tidigare, både från Saab och Rymdbolaget och Acrea. Då. Så att vi pratar väl lite grann givetvis om samma saker och har väl en del bilder som kanske stämmer överens med varandra också. Men det är egentligen det hit vi vill komma. Att man som kund, konsument, har en stor valfrihet i den här miljön. Då. Och som det är nämnt så det projektet som nu är igångdraget då, och som vi jobbar med, består av de här parterna då. Det är vi från Stadsnätsföreningen, det är Saab, det är Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Acrea. Så det är vi som jobbar aktivt med öppen bredbands-TV. Basboxmodell eller basboxmiljö låter inte speciellt kul, kan jag tycka. Men det var väl på något tekniskt skrivbord någon gång det där uppfanns. Så det måste väl ändra namn, ska jag tro. Men egentligen, vad är det övergripande målsättningen med projektet då? Jo, det är att hitta den här affärsmodellen egentligen. Tekniken är all ära. Jag har respekt för den. Jag vet inte om det är någon fler än jag, men jag kör själv hemma bredbands-TV. Jag har 3 setup-boxar just nu som rullar och går med 2 leverantörer just i dagsläget in i de här setup-boxarna. Jag kör IP-telefoni och mycket annat. Jag har byggt ett stjärnnät med 26 uttag hemma. Och det funkar. Så är det. Jag är lite sådär skadad kanske, men det är egentligen det här som vi vill göra då. Och vad vi tittade på med det här operativa samarbetet, det var att försöka hitta likadesinnade, alltså andra aktörer som tyckte att det här var lätt. Och då tittar vi självklart inom Stadsnätsföreningen, bland de stadsnät som finns, och så sen så pratar vi med de bostadsbolag som vi normalt givetvis har ett ganska så nära samarbete med. Och så försökte vi hitta och få ihop och organisera då de som kände att de var redo för att föra in det här med bredbands-TV. Då. Vissa har kört kabel-TV tidigare och var på vägen mot bredbands-TV. För vissa var det här helt nytt. Vissa har egentligen inte startat än men är med i projektet för att lära sig och se vad som händer. Då. Och mycket av det här handlar, tycker jag, om affärsmodeller och en vilja bland aktörerna att skapa det här. Alltså för tekniken tror jag vi kommer också på sikt att lösa. Men det gäller att få innehållet i den här tekniken att fungera då. Och då är det mycket affärsmässighet, mycket affärsmodeller som måste brytas upp då. Och sen så sökte vi också hitta dem som ville jobba med den här öppenheten då, i det här då. Och tittar man på basboxmiljön, och det här blir väl lite grann det som vi också hörde från Rymdbolaget då. Men vi vill titta och hitta en affärsmodell där vi har en neutral part som driver det här IP-nätet. Som jag sa tidigare nu så har vi 2 leverantörer i vårat nät. Vi har 2 leverantörer av boxar egentligen, fast det är samma box. Men de pratar inte med de olika leverantörerna. Men vi måste hitta en neutral part för det här. Antingen så ska stadsnätet själv ta det i någon lokal eller regional struktur, eller så ska man hitta en partner som gör det på nationell basis. Och det som är lite kul med de här bitarna är att vi kan få mycket parallella leveranser. Alltså vi kan få väldigt många aktörer som kommer leverera in innehållet i de här strukturerna. Och utifrån stadsnätets perspektiv så är det väldigt viktigt att vi ger lika villkor för alla aktörer. Då. Så oavsett om det då är Fast TV som är en stor aktör eller om det är grannen hemma på gatan som har filmat en träningsmatch för fotbollslaget på kvarteret, så ska båda kunna föra ut den här informationen. Och vi som konsumenter ska kunna ta emot den här informationen också då. Och det är då vi får den här konkurrensen, och det är då vi också får nya typer av tjänster i nätet. Och det här kan ju då vara ett litet axplock då, om man då tittar på vad en tjänsteleverantör är. Traditionellt så har det ju varit olika typer av tv-operatörer eller paketerare som har stått för det här innehållet, rätt eller fel, men historiskt har det ju sett ut så. Men jag tror att vi ganska snart eller redan nu ser en helt ny typ utav tjänsteleverantörer. Jag passade på att klippa in Björklöven här, och det kanske inte är så mycket att vara stolt för just nu, även om i år har börjat serien ganska bra då. Men det är kanske det där vi ska göra. Vi kanske vill köpa hockeymatcher styckevis till exempel, eller följa ett fullmäktige, om det nu skulle finnas någon mot förmodan som vill göra det. Men det som är lite roligt med den här tekniken är att du kan själv välja vad du vill göra, vad du vill se och vad du vill föra fram. Och så använder man då tv-skärmen eller den typen av plasma eller LCD-skärmarna hemma då, som skyltfönster mot den här världen då. Och vad finns det för fördelar med det här då? Ja, det finns ju olika fördelar givetvis beroende på vem man är, om man är en fastighetsägare eller ett stadsnät eller om man är en tjänsteleverantör då. Men det ena är att du kan givetvis få ut en spridning på det här, att du kommer stor penetration. För våran del så är det jätteviktigt när vi går ut och erbjuder våra fiberstrukturer att vi har ett intressant innehåll. Det är först då vi får många kunder som ansluter sig. Och penetrationen för oss är viktig för att vi ska få ekonomi i det vi håller på med. Vi vill helst ansluta alla fastigheter i ett kvarter där vi går fram. Och sen är det då ett bra tjänstutbud, alltså stort utbud för kunden då. Och som det nämnt tidigare, det här med parallella strömmar, det är fullständigt vansinnigt. Vi kör parallella strömmar just nu från Stockholm då. Och det går en 600-700 megabit just nu i de här strukturerna som vi skulle kunna kapa ner ganska så dramatiskt om vi kunde köra dem tillsammans då. Och det här kostar pengar. Och det hindrar också andra aktörer att komma in. Och sen tittar man på fastighetsägarna, så är det självklart jättemycket typer av tjänster de kan köra i de här för sina behov då. Som ni säkert redan vet körs idag, allt från fastighetsövervakning och larm till tvättstugebokning och mycket, mycket annat då. Och det som komma skall då är ju en större valfrihet, ett större utbud, fler tjänster. Och det är väl det här som är lite kul då, att det på något sätt börjar koka lite grann i grytan just nu, och det börjar hända någonting och det börjar komma lite nya saker. Och jag vet inte riktigt hur det är på Saab, men jag misstänker att så här vill man inte ha det. Och det är väl så här lite grann det traditionellt kanske har sett ut då. Och man har olika behov, olika önskemål, och man löser det på lite olika sätt då. Och i grunden då, som ansvarig för ett stadsnät, så tycker inte jag att det här är så kul, utan jag vill att det ska se ut så här. Att man har en enda stor, fin, fet fiber in i huset som sköter allting i framtiden. Och jag vet inte hur det ser ut hemma hos er. Jag nämnde ju att jag hade ett stort teknikintresse. Det ser väl ut så här just nu hemma hos mig. Jag räknade en gång, hade 10 fjärrkontroller på vardagsrumsbordet. Jag tycker i och för sig det är lite kul. Men det är kanske inte lika roligt om man får ett telefonsamtal när man sitter på jobbet eller är någon annanstans. Och så får man frågan, hur slår på tvn? För jag har ju självklart inte gjort någon manual för hur man ska hantera de här fjärrkontrollerna. Men det är väl egentligen hit vi vill komma då. Är inte det här som är det optimala? Ja, kanske inte. Men vill vi se på tv, eller vill vi få tillgång till de öppna möjligheterna, så är det väl egentligen så här det ska se ut då. Sen kanske det är en enda stor skärm, men symboliken visar i alla fall att man ska med en enkelhet få tillgång till allting. Så vill vi ha det från stadsnätens sida.
Där är den.
för att så här, vi från SABO och fastighetssektorn ska lite få en bild av så här, vad är det som händer, så lät vi några skribenter och en grupp jobba med den här frågan om tv-teknik och medieutveckling. Och jag har lagt fram, tog med några exemplar av en rapport som ni kan antingen ladda ner från SABOs hemsida eller bara mejla till mig, anders.johansson@sabo.se, så kan ni få ett exemplar. Den heter just Fria från statliga monopol men inlåsta i kommersiella paket. Och den har ju naturligtvis en huvudinriktning mot tv-utvecklingen. Men även den är bredare än så. Så jag lägger de här exen här ner. Varsågod Stefan.
Tack, hörs jag. Hej allihopa. Det ser sammanbitet och koncentrerat ut. Stefan Grans heter jag och är vd på ett företag som heter Fast TV. Och vi riktar den mot... Mot vad riktar jag den här mot? Va? Okej. Där kom den. Vi är ett företag som jobbar i princip uteslutande med IPTV. Jag själv har en bakgrund inom kabel-tv, så man kan väl säga att jag är en så kallad anonym monopolist just nu, som är en nykter monopolist då, som har kommit ur kabel-tv-träsket då. Men när man talar om tv så måste man tala om distribution. Därför, hur får man ut tv till konsumenten? Och hur finansierar man det? Och när man tittar på distribution så finns det ett antal sätt. Det finns marknät, analogt, digitalt än så länge. Man kan få ut det via satellit eller via kabel-tv. Numera också via IPTV. Och då pratar vi här, har vi gjort idag, om att få ut det i fasta nät och det som Mats representerar, det vill säga slutna nätverk eller över internet som Örjan var inne och tangerade då. Och det vi också nu ser, att vi bara får ut tv via våra mobiltelefoner. Och det här är vad det handlar om. Hur ska vi få ut tv till konsumenterna? Hur vill konsumenterna konsumera tv? Och hur mycket vill man betala? För någon måste betala. Och då tänkte jag ödsla lite tid på det här då. Bara så att ni får en liten grundläggande känsla. Därför det vill bara skicka ut tv, det är väl inget problem. Det vill bara gå igång, kör nu. Det finns en massa med stadsnät, det kommer finnas basboxplattformar. Det är bara liksom åka, det är inga problem. Det är ju inte riktigt så enkelt. För att ni ska förstå min vardag så är det ju så att rättigheter för tv. Är det en sån här lysboj på den här? Där. Det släpps per teknologisegment. Det vill säga att det är en rättighetsuppsättning för kabel-tv, en annan för satellit, en tredje för mobil, en fjärde för IP. Får du rättigheter för IP så får du inte jobba på kabel-tv-nät, och du får ju absolut inte skicka upp saker på satellit. Därför är det någon annan som har den rättigheten. Dessutom kompletteras det med då ett geografiskt raster, att du avser territorium också rättighet. Att du får rätt för ett visst teknologisegment i ett visst territorium. Och det betyder att våra vänner kom hem till exempel, de kan ju inte dra en fiber över bron och starta upp en kabel-tv-verksamhet i Danmark. Där sitter TDC och har vissa exklusiva rättigheter, eller Viasat har vissa exklusiva rättigheter. Så det går inte. Kom hem kan inte lyfta upp sakerna på satellit. Därför där sitter Viasat och har egna rättigheter. Så man kan inte sprida sin signal i andra territorier. Dessutom, så det här är den enkla biten att förstå att okej, okay, skomakare blir vid din läst. Du är kabel-tv-gubbe, du jobbar med kabel-tv, låt bli det andra eller något sådant. Och du får jobba i ett visst land. Sen kommer det här. Vad ska du skicka ut det här till? Är det till hushåll? En rättighet. Är det till företag? En annan rättighet. Är det till hotell? En tredje rättighet. Är det till en institution? En fjärde rättighet. Sen kommer frågan om paketering. Ja. Ska du få ut vår kanal så kräver vi en basutbudspaketering. Du får absolut inte lägga det bakom ett basutbud, för då får vi inga kunder. Och ska du lägga det där, då vill vi ha en garanti av dig. Har du 50 miljoner? Så låter det när vi träffar dem. Dessutom så är det frågan om vilket kompressionsformat vi har rättighet. Idag är rättigheterna för IPTV i princip där, MP2. Det börjar komma lite MP4-rättigheter. Det är extremt reglerat. Det handlar om vilken bandbredd vi lovar att allokera till den här kanalen. Vissa kanaler kräver absolut en allokering av 7 meg. Vi får inte leverera med mindre bandbredd än det. Vissa kanaler Där får vi prata om ändutrustning. Vad ska det här termineras? Ska det vara en set-top box? Ska det vara en PDA? Ska det vara en mobiltelefon? Hur är set-top boxen baserad? Är det en annan eller en digital utgång på det? Kan man ta signal härifrån in till datorn? Får vi inte göra. Och så här får vi äta oss igenom. Vad handlar det om för tid? Är det verkligen realtid? Hur stor fördröjning är det? Är det över en sekunds fördröjning, inte realtid? Då måste vi mäta och klocka. Får vi lagra saker? Får man lagra det på box? Får vi lagra det centralt? För vi har ju en huvudcentral. Vi kan lagra allt som sänds i våra nät. Våra kunder skulle i princip kunna gå in och titta på vad de vill när de vill. Men vi får inte. Därför att programbolagen i sig själv har inte rättigheten till sin egen produkt. De har ju köpt rättigheterna någon annanstans ifrån. Det handlar om fönster när det gäller video on demand material. Alltså när i förhållande till bio, när i förhållande till videosläpp och så vidare kan vi börja marknadsföra produkter. Det handlar om kodning, det här är underbart. SVT sprutar ut sin signal i etern helt okodat. Vem som helst kan ta emot det. Men ska det gå IP, då ska det vara kodat hela vägen. Det är logik. Men det här är vår vardag. Bara så att ni får liksom en liten framework. Pratar man fasta nätstrukturer så känner ni till de här aktörerna. Kom hem är den dominerande aktören. Nu har man dessutom köpt UPC. Så man blir lite större. Sorry, jag backar tillbaka. Det här är monopolstrukturer. Det här är strukturer där det inte går att jobba med flera operatörer i samma nät. Det fina dock är att avtalstiden som de här monopolisterna har skrivit oftast nu för tiden endast löper på 3 år. UPC har kvar några avtal som löper till 2017 och som skrevs för 10 år sedan. Bara så att ni var 2017 och de skrevs för över 10 år sedan. Det är bra avtal. Men det här skulle i alla fall innebära att det finns en möjlighet. Om man kan skapa ett alternativ och fastighetsägarna vill, så skulle man kunna byta den här monopolsituationen i kabel-tv-nät. Och här försöker jag pedagogiskt beskriva att i kabel-tv-nät så är det jättesvårt att samsas operatörer. För det finns inte plats riktigt för att distribuera kanaler. Och det är jättesvårt att få folk att jobba i samma setup också. Jag har aldrig varit med om det. Däremot över IP så går det faktiskt att samverka i samma nätstrukturer. Man kan jobba i samma setup box. Det sker på Island. Vi är där. Vi är hos en basboxoperatör på Island. Reykjavik Energi bygger huvudcentral, bygger infrastruktur, tillhandahåller setup box och sprutar ut alltihopa. Det finns, det fungerar. Det intressanta då, det är att tänka på om man släpper in aktörer i såna här strukturer då. Det har vi kommit någon vart om vi släpper in en vertikalt integrerad aktör. Vad är sannolikheten att kom hem någonsin får rättigheten på TV3 om vi har sett där, om vi har satt finns i nätet samtidigt? Det är klart att då vill de ju hålla sitt innehåll för sig själv. Och då kommer vi hamna återigen i samma situation. Fast då har vi inte proprietär teknik som låser kunden, utan då är det innehållet som låser kunden. Och är det vi vill, gubbar, ni som håller nu på testbäddar och bygger basboxbolag och driver öppna stadsnät? Har vi kommit någon vart då? Ett dilemma. Och nu är det så här obehagligt då. Men nu har ju en kille varit före mig på scen och varit jättetrevlig. Och han är trevlig, Mats. Men det stämmer inte det de säger. Stadsnäten är inte öppna. Det är bara läpparnas bekännelse. Alltså det vi har noterat när vi kommer ut, det är att stadsnäten har plats för 2, ibland 3 operatörer. Sen är det fullt. Sen räcker inte krämen till i de här stadsnäten. Och då hamnar vi i ett dilemma. Därför att det är klart att finns det några som redan är på marknaden som inte vill bli hotade av en ny teknik eller en ny typ av aktör, det är klart att de pröjsar för sig, tar plats i nätet. Sen är det fullt. Så kommer det inte in några fler. Vad har vi kommit då? Och som en liten passning till Anders då, så är det så här att om man verkligen önskar konkurrensneutralitet, då hänger det på de som sitter på kunderna. Det är ju fastighetsägarna som måste tala om att nej, det är nya spelregler nu. Ska ni leverera till våra kunder och att god leverera enligt det här sättet, annars får ni inte skriva kontrakt. Händer det? Det måste bara hända, annars så sitter vi bara på konferens efter konferens och säger samma sak en gång till. Men nu finns det då ett initiativ då, som Kalle representerar, Och det betyder att de har dragit igång något de kallar för Svenska Basboxbolaget. Och vi har direkt hoppat på det. Det är inte för att vi är Moder Teresa, utan det är för att det är vår enda chans att komma åt kunder. Vi kommer inte åt kunder annars i monopolnätet. Och som sagt, exemplet i Island. Och tricket är ju precis det här, att istället för att de ligger parallellt så delar alla vi operatörer på samma ström. Men det betyder en jävla massa komplikationer. Det betyder att vi ska acceptera att spela från samma huvudcentral. Det betyder att vi ska acceptera att använda samma conditional access, det vill säga samma kodning. Det betyder att vi ska acceptera att använda samma konsumentgränssnitt. Och det här är en process. Och frågan är ju då, de befintliga aktörerna, vad är deras incitament att driva på den här processen? Har de bråttom? De sitter på 1,7 miljoner kunder. Vad har de för bråttom? Och då är ju svaret att fastighetsägarna måste kliva på här och ta ansvar. Om vi nu ska tala om internet och tv över internet. Så den här bilden var det någon konsult som någon gång visade för mig. När jag var vd för ett kabel-tv-bolag, och då gjorde jag i brallan. Därför det här i min värld betöd vid det tillfället då. Att tv kommer på sikt att gå över internet. Och där sitter vi som monopolister, kabel-tv-bolagen. Och här förstår vi att nu kommer någonting annat. Konsekvenserna av det var att vi startade Fast TV. Vi startade ett bolag som jobbar med TV, IPTV. Här är ett annat gäng som tror mycket på IPTV. Det är Microsoft. De jobbar stenhårt med IPTV, dels över det publika nätet och dels över fasta strukturer tillsammans med Alcatel. Och de menar allvar, och de brukar ha resurser, de här killarna. Så att jag tror att de är något på spåren. Det här ska jag försöka förklara. Det här är min försök att beskriva den värdekedja. Att här borta har vi Hollywood. Här sitter TV4, Kanal 5. Här sitter operatörer som jag, kom hem. Här sitter nätägare som Mats eller Anders. Och här sitter alla vi som ska betala för det. Om TV går över internet, då börjar Vilda Västern. Då krackelerar hela den här värdekedjan. Ingenting hänger ihop. Det betyder att rättighetsinnehavare, Hollywood, de kan spruta bilderna och filmerna direkt till konsument. De behöver inte programbolagen eller operatörer. Vad ska de med dem till? Det här betyder ju helt plötsligt att programbolagen inte behöver operatörerna. De kan skicka bilder och programpaketet direkt till konsument. TV4 har börjat. TV4 Anytime. TV4 säljer abonnemang, TV-abonnemang på internet, och konkurrerar med sina egna leverantörer, det vill säga kom hem, UFC och så vidare. Om det här blir möjligt, hur många av oss kommer det finnas då, operatörer som tycker att wow, här finns det kulor att tjäna, här ska vi in i det här segmentet. Om det här händer, vad kommer det hända för konsumenterna? Jo, det kanske är att Niklas, vad heter han, Skype-killen, utvecklar en ny mjukvara så att konsumenten själv skannar av vad som finns tillgängligt på nätet och vad som han kan ta emot med befintlig bandbredd, och helt plötsligt är kunden sin egen aggregator. Vad ska han använda sån här till? Det här är ju konsekvensen av att TV kommer ut på internet. Och då är det klart att då händer det grejer. Alltså, hur ska de som äger infrastruktur hantera det här? Mats affärsidé när han driver ett stadsnät, det är att klämma korven i bägge ändarna. Det vill säga att ta betalt av mig för att jag får gå i hans nät, och ta betalt av konsumenten för att han kopplar upp sig. Men om konsumenten nu har kopplat upp sig och helt plötsligt kan bara accessa innehåll på nätet, då kan han inte klämma korvens andra ända. Vad betyder det? Vad betyder det för en ISP? Så helt plötsligt kan kunderna hämta grejer från någon annan källa, deras egen, och tynga ner deras nät. Vad tar det här vägen? Och för rättighetsinnehavare, vad betyder det? Det här är också ett litet försök att beskriva linjär television. Det här är en tidsaxel. Att här börjar dygnet, här slutar dygnet. På den här tidsaxeln allokerar de kommersiella tv-stationerna olika tv-format riktade till olika målgrupper. Däremellan klämmer de in en massa reklam. Och det är det de tjänar sina kulor på. Så funkar det idag. Men om det nu är så att TV kommer gå över internet. Wow. Ingen tidsaxel. Wow. Var ska vi stoppa in reklamen? Wow. Är det helt plötsligt produktionsbolagen som gör färdigproducerade, alltså TV-format som är redan finansierade av reklamköpare? att det är Findus eller Skan som helt plötsligt sponsrar Tinas mat och hon bara lagat Skans och köttbullar. Wow, vad tar kulorna vägen här? Var ska de komma in? Och det är klart att med ett sånt där scenario, det här svajar ju, det gungar hela tiden. Och det är det som gör att vi ibland kan uppleva att det går för långsamt, det är för segt, därför att aktörerna är rädda. Ingen vet vad som kommer att hända. Ingen vet vem som kommer att vinna. Så mina slutsatser då, jag ska inte bli långrandigare, det är att värdekedjan är i kraftig förändring just nu, och det är tekniken som möjliggör det. Alla aktörer i den värdekedjan är busrädda nu, försöker ta position, ta olika initiativ, försöker försvara det de har för att inte bli förlorare. IPTV, ska vi lyckas överhuvudtaget, både ni som sitter där gubbar med testbäddar och stadsnät och basboxbolag och sånt där, så måste vi måste ge rättighetsinnehavarna något incitament. De måste tjäna kulor på det här. För gör de inte det så går de någon annanstans där de tjänar kulor. Alltså så krasst är det. Och framförallt så måste vi klara säkerheten. Det är inte acceptabelt att folk piraterar i den utsträckning man gör nu. Det går inte ihop sig. Och då är frågan, var ligger pengarna? I Sverige så är TV gratis. Alltså kom hem, leverera 14 kanaler och hushållet ser inte att de betalar det. Det ingår i hyran. Så man kan säga att konsumenterna får 14 kanaler för 0 kronor. För de ser inte lapp, de ser inte pengen. Ändå så är det bara 1 av 10 som är villiga att lägga en extra krona för att få någon som helst TV. De har en penetration på ungefär 10% som köper något annat än deras basutbud. Och då kan vi fråga, vad gör vi här i det här rummet? Vad ska vi få våra kulor ifrån? Min tes är att alla kommer i princip att ha samma innehåll. Händer det som Carl och killen här beskriver, så kommer vi alla vi race efter att få samma typ av innehåll. Vad jag tror är att en ny typ av paketering och helt nya typer av produkter och helt och hållet på kundernas villkor, det är kravet för att vi överhuvudtaget ska lyckas i den här nya miljön. Det går inte att göra det som Anders beskrev, att copy-paste en satellitplattform, copy-paste en kabel-tv-upplägg. Vi måste hitta nya former, annars är vi rökta, tror jag. Och framförallt så tror jag att icke-linjär television kommer att vara en av nycklarna. Men då ska ni ju inte tro att jag är liksom helt tappad bakom en vagn. För vi har ju ett stort behov, alla vi, av så kallade kollektiva upplevelser. Vi vill faktiskt se VM-finalen i fotboll när den går, inte en och en halv timme senare. Vi vill se schlagerfestivalen när den går. Så linjär tv kommer alltid ha en plats. Men deras roll kommer att förändras. Och vad jag tror är att IPTV genom fasta nät, det kommer breda väg till IPTV över internet. Det är där vi kommer att lära oss en massa saker. Tack ska ni ha.
Tack Stefan. Du kan väl stanna kvar. Jag misstänker att du har slängt ut några brandfakter både av ditt håll och framförallt var det du Mats som fick känna på det lite grann. Sen misstänker jag också att det kan vara en och annan fråga här ute som från er deltagare också. Vi kan väl öppna ändå för frågorna utifrån. Är det någon som känner så här att det där var oklart eller? Ja. Peer-to-peer-radio och peer-to-peer-tv. Är det någon som har något svar på det?
Alltså jag har inte mer svar än att det är liksom ett bevis på att det här håller på att hända. På att tv håller på att flytta ut på internet. Och att då har vi startat den här processen helt enkelt. Där ett programbolag integrerar framåt och själva accessar konsumenten. Fram till idag så har ju programbolagen alltid haft ett mellanliggande led av operatörer och nätägare. Så att det är bara bekräftelse.
Precis.
Som stadsnätsägare så är det ju kanske egentligen precis det vi vill ha. Alltså vi vill ha nya typer av tjänster i nätet. Och om det sen innebär att vi får problem för programbolagen, så tror jag det Stefan säger är sant. Det kommer att bli så, frågan är bara när och hur. Och för vår del så vill ju vi, jag höll på att säga, vi vill att det ska bli så. Vi tror att programbolagen kommer att finnas kvar. Det är inte så att de kommer att försvinna, men jag tror att de kommer, deras utbud kommer att kompletteras med en ny typ av utbud. Och det är egentligen det vi vill bära fram till konsumenten. Hela den här möjligheten egentligen.
Jag tror att, bara för att lägga till en sak som blir väldigt viktig när man pratar den typen av lösningar, det är att okay, hur ska man då garantera säkerheten och integriteten när då ett programbolag ska leverera sina tjänster ut till slutkunder utan att kanske ha alla de bakomliggande strukturerna med kryptosystem och så vidare på plats. Att hur kan man samordna sig så att man kan fokusera på att göra sitt utbud och sälja det till slutkunder utan att behöva ha hela den underliggande infrastrukturen däremellan färdigt? Det är lite en utmaning för att det här ska bli ännu mycket större, men jag tycker också att det är kul att det börjar hända som alla andra.
Ja, jag bara instämmer med att det var lite grann vad jag visade på cirkeln. Man åker emellan, man är konsument ibland och producent ibland. Och P2P-tekniken är ju fantastisk teknik, ändå mer för video och TV. Men bara ta aspekten som har varit inne på, kvalitet och säkerhet.
Och är du nöjd med svaret? Ja. Är det någon mer som har någon fundering? Ja, börja där.
Men det, ja, alltså jag har ju inget jätterätt svar, men det jag märker det är att tv-industrin har tagit stort intryck av vad som har hänt med musikindustrin. Att där blev musikindustrin tagen med brallorna nere, och det vill man inte råka ut för själv, utan här försöker man hitta nya modeller. Jag tror precis det du beskriver, det som kommer att hända. Vi ser Film to Home nu, där kunderna kan ladda ner filmer faktiskt och ha på sin hårddisk. Så det är det första steget vi ser nu. Det händer och det kommer att hända.
Ja. Ser du någon form av multibox framför dig då?
Vertikala modellen, det är alltså ett väldigt bra plattform för en operatör typ Deutsche Telekom och Telia Sonera som har alla näten. Men frågan är detta framtiden? Det vet vi inte. Eller blir de här små basboxmiljöerna som istället liksom jobbar skräddarsytt med TV? Vi vet inte om det blir ett nytt ATM eller om det blir en ny IP-lösning. Men det är spännande att se vad som händer. Men det är lite grann incumbent och de nya.
Det kanske också man sen ser på framtiden. På något sätt måste vi komma till en situation där vi ger alltså den individuella hushållet, den individuella konsumenten, valfrihet över vilken typ av infrastruktur vill han ha, vilken typ av box vill han ha, vilken typ av medium är han ute efter, vilken typ av extra funktionalitet är det han vill ha. Vill han ha integrerad PVR och alltså en multibox som kanske är väldigt dyr? Ja, det kan han säkert vilja ha, men då måste också betalningsviljan att betala för den typen av boxar ligga hos hushållen. Det kan inte lastas över på stadsnät eller på TV-operatörer som måste titta på okay, hur har vi en minivariant som ska funka för alla. Så att jag tror att valfriheten även på boxnivå måste tryckas ut mer på individen.
Mm. Inga mer frågor där utifrån. Då vill jag bara svara Stefan som fastighetsägare på det här, så att säga, ditt försök att så att säga få lite fart på oss.
Ja, självklart.
Jag delar det Mats sa. Jag tycker det är väldigt olyckligt de här situationerna när man har ett antal parallella operatörer som egentligen så att säga, utnyttja samma bandbredd och skicka eller samma nät och använda kanalerna så att säga, skicka dem parallellt då. Ja, men vi måste ju bort ifrån den här situationen, och det är lite grann det som den här skriften så att säga, riktar in sig på också, det här samarbetet omkring basboxen, där vi vill ha en helt annan situation i våra nät, och där vi faktiskt öppnar upp så att säga marknaden för slutkonsumenterna. För det är ingenting som marknaden gör av sig själv, och det har ju tycker jag tydligt framgått av det här seminariet då, utan om vi då ska utnyttja internet och IP som bärare av TV, då får vi så att säga, några av oss så att säga, ändå börja ställa krav på hur det här ska gå till också. Så är lite grann det som kan vara en del av avrundningen där. Så är det någon som har någon avslutande fråga? Annars vill jag tacka er och de som har framträtt här. Tack ska ni ha.